It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så vi skulle ju spela in ett avsnitt idag med komikern Peter Wahlbeck. Han dök inte upp. Så vi har med oss Changs barn istället i studion.
Välkomna Adam och Malou.
Ja, Malou, hon räcker upp handen nu. Vad ska du säga? Prata högt i mikrofonen.
Lillebror är jobbigt att ha.
Ja, det är det.
Har du syskon, Chang?
Ja.
Har du?
Ja, en bror. Jag också en lillebror.
Ja. Vad gör han?
Försöker undvika att åka in i finkan.
Är det så illa?
För det är så illa.
Har du för kontakt med honom?
Ja, han har åkt in för allt möjligt. Allt från olovlig körning till, jag tror, mordförsök och sådana där grejer. Han har skjutit
What?
Folk. Och...
Har han skjutit folk?
Ja.
Men han är i någon
gäng? Nej, de har försökt rekrytera honom till brödraskapet. Fanns det ett gäng som hängde? Mm. Men då hade han sagt till dem inne på finkan att nej, tack, jag frilansar hellre.
Precis som dig.
Ja, typ. Precis. Men han är ganska så... ja.
Men hur ofta har ni kontakt?
Nej, vi pratar kanske någon gång varannan månad sådär, eller var tredje månad hörs vi av så här 5 minuter eller något.
Hade det kunnat gå lika illa för dig som det går för honom nu?
Jag tror inte det.
För att?
Jag har aldrig velat bli kriminell.
För att?
Nej, men jag vill inte ha det livet. Alltså... Du väljer ju ändå.
Du har inte förmågan, menar du?
Jo, det har jag. Det är inte det handlar om. Men alltså man väljer ju vad man vill göra. Vill jag börja träna ballett? Vill jag spela innebandy? Vill jag ta körkort? Du bestämmer ju själv lite vad du vill göra. Vissa vill ju vara.
Är det ett fritt val då?
Ja, det är det.
Jag tänkt mycket på det här med frivilliga. Om det verkligen existerar. Alltså det är klart att du kan välja. Men jag undrar om det är fritt det du väljer.
Jo, oh, det är det.
Jag tror inte jag. Det finns vilja, men den behöver inte vara fri.
Men om vilja,
växte du och din
bror... Hur definierar du vilja? Vilja betyder ju att det finns en agent. Det finns en människa som... Om den inte är fri, hur kan det då vara en vilja? Då är det bara en instinkt som du inte kan kontrollera.
Ashkan, nej förlåt. Chang. Tänk på en stad och så är det första staden som kommer i ditt huvud.
Lissabon.
Varför sa du Lissabon? Varför sa du inte Paris? Eller Kabul?
För jag ville säga Lissabon.
Ja, men vad var det som fick dig att säga just
det
Lissabon?
Det var väl inte jag, det var väl bara en... Jag vet inte.
Ja. Så här, växte du och din bror upp tillsammans?
Oh!
Varför åldersskillnad?
Ett år.
Och ni växte upp i samma hem?
Ja.
Samma förutsättningar?
Ja.
Har han varit med om något trauma som du inte har varit med om?
Nej, vi har varit med om samma trauman.
Så miljön är mer eller mindre likadan?
Identisk.
För er två?
Ja.
Okej. Och varför väljer han att bli kriminell, tror du?
Han skiter i vilket, han bryr sig inte.
Jag skulle säga att det är biologi.
Kanske.
Vad menar du med biologi?
Att han kanske är mer riskbenägen än Chang.
Kanske. Jag är riskbenägen.
Ja, men det finns olika sorters riskbenägenhet. Det finns riskbenägenhet som är kalkylerad. Det finns riskbenägenhet som är mer impulsiv.
Ja, han är väldigt impulsiv.
Exakt. Men du, det ser jag inte som impulsiv. Eller du kan vara impulsiv, men du gör inga dumma saker impulsiv utan att ha kalkylerat olika
utfall. Nej. Allting jag kalkylerar, jag tänker igenom innan jag gör. Jag måste säga det. Jag har väl alltid haft längre tålamod än honom när vi var små. Han skulle ha något direkt. Om vi fick godisar, säger vi. Han fick 5 Ahlgrens bilar och jag fick 5. Jag sparade på mina till senare, men inte han har nått upp sina direkt.
Biologi.
Ja, så det finns ju sådana test som man kan göra på barn som, jag vet inte.
Jo, men marshmallows test. Ja. Ja. Han är sån som äter upp den direkt.
Ja, okay.
Det är han i ett nötskal.
Men om vi återgår till frivilliga.
Nu vill Adam säga något. Han har räckt upp handen jättelänge.
Tror du på biologi eller tror du att det är socialt konstruerade?
Vad säger Adam?
Är det social konstruktion allting?
Nu gömmer
biologi.
Biologi.
Ja, okay. Jag håller med Ashkan.
Team Adam, Ashkan. Mm. Malou, biologi eller social konstruktion?
Vad menar ni?
Det är en bra fråga.
Om du vill göra något, Malou.
Ja.
Tror du att det är du, din egen fria vilja? Eller är det så att det är någonting som har bara bestämt sen innan att du kommer vilja göra det du vill göra?
Att det är jag själv som hittar på det.
Mm-hmm. Det är du som bestämmer över dig själv.
Mm. Hur vet du att din hjärna inte bestämmer över dig då?
Jo, för att jag själv styr ju min hjärna.
Hur vet du det?
Det bestämmer ju om du ska typ göra så. Typ röra på fingrarna.
Mm-hmm.
Ja, och det är hjärnan som gör det. Du typ skickar en signal.
Mm.
Ja.
Okej, om du fick välja, skulle du vilja att du själv bestämmer eller skulle du vilja att din hjärna bara bestämmer åt dig så du slipper tänka på det?
Jag själv vill bestämma.
Du vill själv bestämma, varför det?
För att saker som du vill göra, då kan du göra det, men hjärnan den gör ju det åt dig, då blir det inte så roligt. Eller typ om du inte vill göra det så gör du bara det.
Mm. Malou, finns det någon maträtt du inte tycker om?
Jo, mycket godis.
Nej, men någonting du inte tycker om. Som
hon tycker inte om mycket godis. Blir det för sött så tycker hon inte om det.
Okej.
Okay. Jag var likadan. Ja.
Okej, okay. Är det någonting du själv har valt?
Nej.
Är det din hjärna som säger så här, nej, det där är för sött, det gillar jag inte?
Eller det är bara inte min smak.
Precis, men har du valt det?
Det blev bara så.
Ja.
Hur gammal är du, Malou?
7.
Men okej, fri vilja och biologi. Det kan nog mycket väl vara så att han har väldigt svårt att styra sina impulser. Och vill han ha något så ska det vara här och nu, belöningscentret. Så har han varit när han var liten. Han kunde inte ha tålamod att vänta. Jag är ju sån som har världens tålamod att vänta på saker. Så det tror jag gör också mycket stor skillnad, visst. Men vad det beror på... Jag undrar om det har med kognitiv förmåga att göra eller om det är nog biologi kanske i viss del, men jag tror också jag lärde mig väldigt tidigt att jag fick större belöning om jag väntade. Och det i sin tur triggar belöningscentret att ja. Det är bra att vänta. Så jag tror man kan mycket väl lära sig att ha tålamod.
Så kan det vara.
Men tror du inte att det finns några omständigheter, yttre omständigheter som har gjort att han är där han är? Din bror alltså? Det finns inga yttre
påverkan. Alltså det var ju jättemycket kaos när jag växte upp. Alltså kaos, det går liksom inte att beskriva riktigt. Alltså riktigt jävla kaos.
Har du något exempel bara som man kan...
Nej, men han höll på att bli ihjälslagen av min morsa. Alltså det var rätt så nära att han höll på att trilla av pinnen ju.
Hur då?
När hon slog honom, dunkade huvudet i, vad heter det? Handfat och såna här grejer. Han var ju avsvimmad. Och
din
så,
mamma?
Ja, och så låg han ju, det bubblade ju blod från ansiktet. Det var ju så att han andades. Men han var ju helt, alltså han var ju på väg att stryka med ju. Hon var ju psyksjuk. Mm. Så, ja. Så det var ju mycket, alltså hon tog bildörren mellan bilen och bildörren och så bara drämde dörren gång efter annan. Så jag trodde han var död då ju. Men det var han tydligen inte.
Hon tog bildörren.
Ja, och stängde, försökte stänga med all kraft du vet. La hela tyngden på, så var hans huvud emellan. Så han var ju helt avsvimmad. Han var ju bara, det bara rann ju blod. Han var ju helt förstörd. Ja. Sånt gjorde hon.
Hur gammal var du då?
Jag vet inte vad jag var. 12, 13.
Och han var?
Ett år yngre.
Hände det där dig också?
Ja, hon kunde slå mig också rätt jävligt.
Jag har också fått stryk när jag var liten, men inte så där mycket.
Nej, men han var... Jag är förvånad att han lever, om jag ska vara ärlig. Det är jag faktiskt.
Så med facit i hand, är det bra om föräldrar slår sina barn? För att uppfostra dem?
Fast det där var inte slå barnen. Det var ju på princip försöka ha ihjäl. Alltså det var ju någonting annat. Mm. Om en förälder drar någon i örat, eller liksom, nu vet du hur och sätter det ner liksom.
Det är en fysisk reprimand.
Ja, också. Alltså det... Förstår du vad jag menar?
Mm, jag
du
fattar.
Kan inte jämföra.
Nej.
Alltså hon kunde ju ta en PSA-vakvast och slå till den gick av.
Mm.
Du vet, det skinnet spricker, du börjar blåa. Vi pratar inte blåmärken längre, utan du började blåa för skinnet spricker på dig. Sådana grejer. Det var helt så här normalt.
Nu vill Malou säga någonting.
Ja.
Och du vill ha frågor.
Ja.
Vad vill du ha för fråga? Om du får välja själv, vilken fråga vill du ha?
Jag vet inte.
Okej.
Men du tycker det är roligt att prata i mikrofonen?
Ja.
Vad vill du bli när du blir stor?
Utforskare.
Vad heter du? Det?
Utforskare.
Vad ska du utforska?
Vad som helst.
Vetenskapskvinna. Hen. Vetenskapshen.
Malou, vad jobbar din pappa med?
Han jobbar med tidningar.
Vad gör han på tidningar?
Han skriver nyheter.
Mm.
Gör han något annat?
Jag har hört när han pratar i telefon så elbolaget.
Mm-hmm. Han har ett elbolag också.
Ja.
Har du fått instruktion om att du ska göra reklam för pappas elbolag idag?
Nej.
Men du gör det ändå. Smart.
Jobbar pappa mycket?
Ja, han brukar också jobba när jag egentligen ska sova.
Mm-hmm.
Leker han mer då?
Nej, han jobbar och sitter bara vid datorn.
Chang, varför leker du inte med dina barn?
För att de är jävligt duktiga på att ställa till det ändå, så det behövs inte så. Jag läser godnattsaga för Adam. Adam vill säga något nu också. Han har räckt upp handen jättelänge.
Lyssna inte på min pappa.
Inte?
Nej.
Men du, Chang, jag har en fråga till.
Lär vara dumheter.
Ja.
Det är det smartaste som har sagts här idag.
Ja, ni får vänta lite nu, Malou och Adam. Vänta lite.
Ja, det är många som undrar ifall när du håller på att provocera så, om det är på riktigt eller om du bara spelar. Och jag har alltid försvarat det, och jag brukar säga så här, ja, men det har att göra med Changs barndom. Chang har varit med om så mycket grejer så att han har det här, han har en copingstrategi som går ut på att han ska testa folk och se ifall de är på riktigt eller inte. Hänger du med? Och att det är kopplat till någonting med skolan?
Jag tror inte det har så mycket med... Jag vet inte om det har med barndom att göra. Men jag har en poäng. Uh-huh. Om man ska kalla det copingstrategi eller inte. Men ett sätt att lära känna folk, det är att trycka på lite olika knappar och se hur reagerar de. För så länge de bara visar den här straight face 1A som alla visar liksom mot varandra, så har du ingen aning om vem människan är bakom skalet. Då får du liksom ruska om dem lite eller försöka liksom... Se hur de reagerar. Då kan du börja pejla in vad det är för någon. Jag är väldigt duktig på att spela idiot också bland folk.
Jo, men det förstår jag, är en journalistisk egenskap också.
Ja, det kanske det.
Gör du så med alla du träffar?
Nej.
Vilka gör du det på? Eller vilka gör du inte det på?
Om jag upplever att någon inte riktigt är sig själv, eller jag blir osäker, detta är bara en fasad.
Mm.
Men märker jag att folk verkligen är sig själva, alltså rätt upp och ner, då behöver jag liksom inte hålla på sådär.
Har inte det här någonting med din uppväxt att göra? För när du gick i skolan, jag har ju läst din... Vad heter den här boken som...
Alltså Kajsa Normans bok.
En alldeles svensk historia.
Ja, så heter den nog.
Så finns ju en kapitel där handlar om när du är i skolan.
Ja.
Och du blir ju mobbad rätt så rejält.
Ja.
Och utfryst att ingen vill vara med dig.
Ja.
Och samtidigt som du blir utsatt för mobbning så pratar de ju öppet om att... Det förekommer ingen mobbning.
Men det var sådär temadag eller vad det var.
Just det.
Där man fick mot, vet, rasism och mobbing och allt vad det är. Och så den enda invandraren fick ju vara sin egen grupp.
Just det.
Så de satt och diskuterade hur hemskt det är med mobbing. Men de ville inte ha med dig i gruppen.
Nej, ungefär så.
Och så kommer läraren fram och säger så här: Chang, vad fint att du sitter för dig själv. Det är också okej.
Nej, men det var liksom... Jag var med så här, jag vill inte vara till besvär. För jag vet att skulle jag säga till läraren, ja men jag är ju själv i en grupp, så skulle läraren sagt till de andra att ja men då får han vara med dem. Men de hade ju inte gillat det.
Mm.
Och jag bara, jag är ointresserad av liksom hela skitsamma, det är över om en timme eller något, jag kan sitta för mig själv och göra mitt. Och sen inte mer med det.
Men du, tänker så här, på tal om frivilliga,
ja.
Hur gammal är du där?
10
år. Okej, hur mycket har det format dig, för det du gör idag, du startar din egen tidning, du säger fuck you till Sveriges journalister, du vill inte vara med i publicistklubben, du startar kärnkraft, du är liksom en outsider hela tiden.
Ja.
Hur mycket är det frivilliga?
Jo, det är frivilliga för att jag har haft jättemånga chanser att vara, vad ska man kalla det, i värmen. Men det är väldigt falsk grej att vara i värmen. Alla de som låtsas vara kompisar med dig, de är inte dina kompisar. De knivar dig i ryggen så fort de får en chans. Om de tror att det gynnar dem själva.
Men är det verkligen så?
Ja.
Alla gör det?
Nej, inte alla, men väldigt många. Jag sa inte alla, jag sa väldigt många.
Har du någon erfarenhet av det?
Ja, jag vet hur folk funkar. Det har jag lärt mig, både avigt och rätt. Och jag tror många kan bli sådana, även om de inte vill vara sådana, så blir de så ändå. Många gånger.
Blir du en sån?
Nej.
Du är lojal?
Jag är inte lojal. Eller... lojal kan du bara vara om du på något sätt avgett ett löfte, förstår du? Om jag inte lovat någon någonting så kan jag inte heller vara illojal mot den personen.
Skulle du hänga ut mig i nyheter idag om jag hade gjort någonting?
Det beror väldigt mycket på vad.
Säg att jag har konsultat åt Iraks försvarsminister.
Det är självklart att jag skrivit. Jag hade ju ringt dig för en intervju. Ja. Sen, hade du sagt att det är superkänsligt av någon anledning, och jag hade sett att okej, här finns argument som gör att, som kanske väger tyngre än att publicera den här storyn. Ja, nej, men då hade jag väl inte gjort det.
Men nej, när det var drev mot mig, mot BLM, det var många journalister som hörde av sig och ville skriva en artikel om det.
Jag har nog missat det drevet.
Nej, din tidning missade inte det, för det var någon som hörde av sig från din tidning. Och jag tackar vänligen med bestämt tack, men nej tack.
Ja.
Men ändå så la ni upp nyheten bakom betalvägg också.
Det måste vara Pelle som måste
Det var Pelle, men det var ju för att det var ju offentligt ute på Facebook, på BLMs hemsida där de hängde ut.
Jag anklagar ändå Chang för det.
Jag känner inte till artikeln, men det publiceras jättemycket som jag ens inte har läst själv på nyhet idag. För att jag har ju flera som jobbar, jag sitter ju med massa annat. Det går liksom inte...
Ja, men jag har inget, det var inget agg, utan jag tar för givet att journalister får skriva vad de vill.
Jag styr ju inte dem. Alltså jag skulle aldrig säga till dem, men det där är min kompis, ni kan inte skriva om honom. Nej. För det vore journalistiskt jävligt oetiskt.
Ja, och jag som polis...
Det var som när jag åkte med Pavel Gamov, jag har känt honom i 10 år. Men jag sa till honom, nu är du som riksdagsledamot i Moskva.
Mm-hmm.
Och företräder Sverige. Jag är journalist när jag är där. Jag är inte din kompis. Jag var ju skitnoga och får honom att fatta det. Han fattade jag aldrig.
En del av dina fiender...
Ja.
Jag ser ingen namn, haveristerna säger ju att du liksom högg honom i ryggen, att du var illojal mot honom, att han litade på dig.
Vem alltså, är han?
Pavel Gamov, när du var med honom i Ryssland.
Pavel hade någon slags delirium där han trodde att han kunde åka med mig där och jag skulle vara hans kompis. Och det var just därför jag satt i kanske 2 dygn. Jag hade jättelånga samtal med honom. Verkligen jättelånga. Jag ringde till och med Patrik Oksanen i Uppsala. Du vet vem han är.
Yes.
Yes. Och bad Oksanen, kan du prata Pavel till rätta? För det här kommer gå åt helvete. Avråd honom från att resa. Jag sa till honom att om du reser, det är en genuint dum idé att ta med mig. För jag kommer skriva exakt allt vad du gör.
Vad sa han då?
Det kommer bli skitbra, fy fan, bla bla bla, du vet så här. Men det var ju så att han hade ju ringt runt en jävla massa andra gäster som han ville ha med sig. Jag var ju inte första valet, jag var nog alltså inte femte valet eller tionde valet, men alla andra sa nej. Och jag sa till honom att jag åker du, då kan jag mycket väl tänka mig att åka, men inte för att jag är din kompis. Utan jag fattar ju att det här kan ju vara en bra story, vilket också var.
Nu måste Malou få ställa en fråga. Hon har väntat länge.
Och sen Adam.
Ställ den snabbt.
Adam håller på att riva mig och slår.
Ja, så gör syskon.
Ja. Så skriker de på nätterna.
Ja.
Ja, det är
vad gör
det
du då?
Här.
Då går hon och lägger sig i soffan.
Ja.
Ja. Vad ska Adam säga? Ska Adam säga något i micken?
Det är jobbigt att ha en stor syster.
Mm, jag förstår.
Ja, det är jobbigt.
Ja, okej. Okay. Malou får säga en till sista sak innan vi går på
paus. Detta börjar bli så Clubhouse.
Varför är det jobbigt att ha en stor syster?
Ja, men det är ingen debatt mellan er två. Det kan prata om det i bilen.
Det är så typiskt som Clubhouse. Det kommer in två stycken utomstående och bara kapar diskussionen. Ja. För att handla
någonting annat. Får jag säga en sak? Hade du hellre velat vara själv? Inte ha en lillebror? Malou?
Nu kommer någon bli ledsen här.
Jag hade velat ha en lillebror för ingen leker med mig då. Men då så blir det också stökigt och så vet jag inte.
Men det är likadant Malou att ha en pojkvän. Det funkar likadant. För är du själv och inte har en pojkvän som pussar dig, då kommer du tycka det är tråkigt. För då dricker du bara rödvin och klappar katter när du är 35-40 år. Och då vill du ha en pojke. Men sen om du har en pojke så blir du arg på honom för att han inte följer ner toalettringen. Ja, det är så det funkar.
Ibland när jag har tråkigt så börjar jag fantisera om att vissa personer liknar olika seriefigurer. Idag när vi åkte bil hit så kom jag på vem Chang är lik. Katten Gustav.
och så frågade,
exakt.
Och så frågade Hani för mig sen, vilka är de andra lika? Så sa jag att Mustafa påminner nog mest om Timon i Timon och Pumba.
Det är sant.
Surikata.
Ja, vadå, det är sant.
Varför är det sant?
Det ser faktiskt ut som Timon.
Lite grann.
Men då frågar jag också, vem är Pumba?
Och då var Hani finne på att det är Ashkan.
Nej, det sa jag inte att det var. Det sa jag inte att det var.
Vem var Pumba då?
Jag säger att jag känner inte Ashkan tillräckligt väl för att kunna säga att han
nej,
skulle
nej,
likna.
Nej, men det var ju därför jag kan säga det då. Ja. För jag har inte sådana
problem.
Du känner
mig tillräckligt väl för att kalla mig arbetslös. Säga att jag inte har något att göra på dagarna.
Ja, men jag känner inte du tillräckligt väl för att kalla det för Pumba.
Kan någon förklara, hur är jag lik honom?
Ögonen! Kolla ögonbrynen!
Hur är jag lik honom?
Ögonbrynen!
Jag ser inte, det är en bild på dig. Ja.
Ögonbrynen!
Kroppsformen!
Ögonbrynen! Det är ögonbrynen!
Men Pumba är ju en bra figur. Vem vill inte vara Pumba?
Uh-huh.
Av alla vårtsvin så är det ju det trevligaste vårtsvinet. Men du känner... Hanif,
jag känner att du blev stel. Fast det var inte jag som sa det. Det var Chang.
Nej. Jag bara undrar. Liksom nu...
Han blev arg på mig. För att jag är
det är inte jag som har sagt det. Nu får jag ta emot skiten. Ja. Ja, men... Jag har bara outat vem du är.
Nej, men du kommer hit. Så Ashkan, kan inte du lära mig producera? Så kan jag producera avsnitt. Hur svårt kan det vara? Kan du inte bara visa mig lite snabbt? Och sen frågar du så här, varför tolkar du allt jag säger som en förolämpning?
Ja.
Jag försöker komma ihåg, när senast gav Hanif mig en komplimang? För någonting jag har gjort. Någonsin.
Vill ni höra en grej Hanif sa till mig när jag var med honom i Ekerö på den här konfirmationslägret? Vi gick runt och pratade om Greta. Och då sa jag så här, ja, alltså hon är liksom väldigt, anledningen till att folk älskar Greta för att hon är så ren och liksom
ren.
Vad ja, men hon du? Är liksom ren, alltså
så välklädd och
nej, alltså hon är ett barn.
Jaha, så här oskyldig.
Oskyldig.
Ja, precis. Och då sa Hanif, och oskuld. Och då sa jag, va? Ja, sa han, hon är så oskuld. Och då sa jag, du menar oskuldsfull.
Det var det jag menade.
Han bara, jag är oskuldsfull.
Det var det jag menade.
Ja, men det är samma oskuldsfull. Att barn är ju oskuldsfulla.
Exakt, men den här men, smutsiga afghanen här tänker på att hon är oskuld som att inte hon har haft sex.
Men Hanif, du sa, och oskuld.
Ja, men han menade ju inte.
Jag vet, men det var roligt.
Ja, jätteroligt, haha. Ja, stackars.
All right, det har skett lite incidenter. Rubriken på Aftonbladet idag. Mustafa, du skickade en länk till mig.
Ja, just det. Det är en kille i Järva i Husby som blev stoppad. Det är någon sån fotbollstränare.
Said Ali tror han heter.
Said Ali. Och han hade inte bilbälte på sig. Och nu var det rättegång. Och han fälldes för det. Du vet, har man inte på sig bälte så får man skriva på en bot.
Ja.
Och vill man inte skriva under boten så blir det rättegång.
Ja,
ja.
Det är åtalsunderlåtelse.
Ja, exakt.
Jag vet.
Och så, ni vet vem Peter Kadhammar är på Aftonbladet?
Han är rätt så bra journalist. Han är rätt så seriös.
Han är seriös, men ibland skriver han lite
märkliga saker. Man måste poängtera det om det är någon som jobbar på Aftonbladet.
Ja, men det är idag, alltså, jag tänker att de flesta journalister, de är ju...
Jag vet
har
vad
inte
du
jobbat så länge och så här, men Kadhammar, han har väl jobbat väldigt länge och erkänd.
Ja, 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 verkligen. Men han skrev någonting om att typ...
Rubriken är så här. Poliserna slet ut Ali ur bilen för att han saknade bilbälte. Bara rubriken i sig är falsk.
Slet ur?
Slet ur Ali ur bilen för att han saknade bilbälte.
Hur vet du att rubriken är falsk?
Kan var du kom... där på plats och såg det?
Nej, men det är sällan vi sliter ut någon för att de inte har bilbälte. Det är ju inte själva att de saknar bilbälte som
men,
vi sliter
ut. Men om Adam och Malou vägrar ta på sig bälte där bak.
Då sliter vi ut dig.
Mig?
Jaha, du är ansvarig. För det... barnen.
Jaha, så jag får skiten för att de japp, inte är lydiga.
Under 15 år. Ja, de är under 15.
Så vad ska jag göra om de vägrar att ta på sig bältet då?
Sätta på dem bältet.
Och sen om de trycker på knappen så åker jag av.
Då stannar du bilen och sätter på dem bältet igen.
Får jag kasta ut dem i diket och köra vidare?
Då...
Får jag läsa det? Han avslutar artikeln så här. Vad gör det med ett samhälle som Husby, präglat av segregation, utanförskap, kriminalitet och våld, när hundratals barn och ungdomar hör att polisen sliter deras tränare ur bilen? Vad heter han igen?
Said Ali.
Said Ali är så fotbollstränare. Och så står det så här. Said Ali av alla människor. Så, och om han behandlas så, hur är det då med andra? Jag vet att polisen har ett extremt svårt arbete i de utsatta områdena. Därför är Ali viktig. Och jag tänker så här. Jag förstår vad han menar. I get it. Alltså det ser ju inte bra ut. Men samtidigt. Ska man låta honom vara för att han är fotbollstränare?
Exakt.
Han måste ju behandlas som alla andra.
Vad skulle du säga mer om poliserna? Om polisen väljer börja särbehandla personer i området utifrån vilken funktion och roll de har i samhället?
Ja, alltså låta honom... Jag läste en annan artikel då. En polis i Borås som har med sig ett 20 eller 10-tal aspiranter. Alltså på övning. Stoppar en bil som kör för fort. Han kör 80 km i timmen på en 50-väg.
Mm.
Polisen känner igen honom. Mm. För det är hans kompis. Låter honom åka.
Det är inte så vanligt ändå.
Det förekommer. Ja. Den där snubben swishar polisen.
Ja, det har jag hört talas om. Det är helt
swishar
sjukt.
Honom pengar och säger så här, köp en tårta liksom. Tack för att jag fick komma.
Ja.
Komma undan. Polisen köper
tårta,
bjuder kollegorna på stationen och säger så här, den här tårtan är för en person som jag inte tog körkortet ifrån. Mm. Alla äter tårtan. En av polisaspiranterna anmäler honom.
Bra.
Nu fick han en varning och han är anklagad för mutbrott och han har fällts för båda. Och de hade sagt att fälls han för det här så kommer han få sparken. Så han, med stor sannolikhet kommer han få sparken.
Den aspiranten hade jag gett stryk. Vad golar inte.
Jo men alltså, ska du vara korrupt, var ordentligt korrupt. Inte för 200 spänn och jävla marsipantårta. Men fan korrumperar sig själv sånt.
Men var det inte något argument han sa om den här i Rinkeby att barnen såg när tränaren blev tagen av polisen?
Mm.
Malou? Om din balletttränare blev tagen av polisen och du såg det, vad hade du tänkt då?
Vad har typ tränaren gjort?
Kört utan bälte?
Då skulle jag inte tänkt på någonting.
Nej.
Du skulle inte tänkt på någonting om det?
Man får skylla sig själv om man inte har bilbälte på sig, va?
Ja.
Du är din fars dotter. Äpplet faller inte långt från trädet. Hur mycket frivilliga finns här, Chang?
Vadå frivilliga?
Det är din dotter.
Ja, vadå?
Ja, men hur har hon kommit fram till den här slutsatsen?
Jag vet inte. Blanda inte in mig med mina ungar. Mm. Jag vet inte, bara göra en test här om barnen blir påverkade om de ser sin lärare. Vet du vad som hände med hennes musiklärare häromdagen?
Berätta, vad hände med din musiklärare?
Hon dog.
Nej, vem dödade henne?
Inte vet jag, de hittade henne var död.
Oj, hur gammal var hon? Varför skrattar du för?
Det är så roligt.
Det är jättehämt.
Vad hände med din musiklärare? Hon dog.
Var hon gammal?
Mm.
Var hon ung? Vet du hur gammal hon var, om du får gissa?
Kanske lika gammal som pappa.
Oj, då är man ju gammal. Hur gammal är du, Chang?
Ja, 22.
Hur gammal är pappa?
Nej, han är inte 22.
Hur gammal är han?
37.
Det tror jag inte. Hur gammal är du, Charlie?
83, alltså det kan nog stämma. Jag fyller 38 i år, blir det väl. Ja.
Mm.
Ah, gud, jag kände att det var inte lämpligt av mig att skratta där.
Nej, det, jag tycker det är jätteroligt. Grejer.
Adam vill säga något.
Inte, det är klart det är tråkigt att musikläraren dog, såklart. Men grejen, när man frågar vad hände med din musiklärare, och hon dog.
Adam vill säga något.
Jag vill ha en Lamborghini.
Du vill ha en Lamborghini.
Men Adam, ska man få en Lamborghini så måste man köpa mycket bitcoin.
Ska jag ha reklam för bitcoin?
Ja.
Alla som har bitcoin håller på att göra reklam för att andra ska köpa bitcoin. Det är på så sätt deras värde på bitcoin kommer gå upp.
Du är en bitcoin.
Alla ska sälja sina bitcoin.
Nej, men
det är bara en bluff. Det
man
kraschan.
Gillar med bitcoin, det är stor adaptation, att många använder det, för att det är en valuta som inte kontrolleras av någon centralbank, vilket gör det skithäftigt om det blir en stor ekonomi som är helt sustainable av sig självt. Det är så här, det är någon slags internetanarki över det som jag gillar jävligt skarpt, och väldigt många med mig uppenbarligen.
Hörni, Chang, du har varit lite i hetluften. Du har ju ställt en staty utanför LO-borgen.
Ja.
På Joakim Lamotte i skyddsväst och en dammsugare över axeln.
Ja.
Varför har du gjort det?
Varför inte?
Vad symboliserar dammsugaren?
Dammsugaren var en artikel i SVT om att det är elkris och vi ska minska vår elförbrukning. Så vad skulle man komma med så här checka tips om att man behöver kanske inte dammsuga nu när det är som kallas och elen är som dyrast och smutsigast och värma maten var det också. Så, där, så blev ju dammsugaren en symbol. Ebba Busch hade ju en bild på sig själv med dammsugare och det var många som körde med den här i sociala medier. Liksom. Det blev en symbol för att ett havererat elsystem, kan man säga.
Du, när Ebba hade en bild på sig själv med dammsugaren, trollade hon eller var det där seriöst?
Nej, det var nog seriöst. Alltså, det är ingen trollning i sig, därför att det är en väldigt absurd sak. Den stora SVT, liksom statliga mediekanalen, går och berättar för folk att ni behöver kanske inte dammsuga i helgen.
De ändrade ju rubriken också. Först var rubriken "Därför ska du inte dammsuga de närmaste dagarna."
Ja.
Och sen några timmar senare ändrade de till "Därför kan det vara smart att inte dammsuga de närmaste dagarna."
Ja. Men det var ju dessa anmaning att dammsug inte. Och det var likadant i inslaget att man kan äta kallskuret, man behöver inte värma maten. För att, ja. Okay. Och det är väldigt, det säger någonting om välfärdslandet Sverige. Vi har fuckat ur elnätet så mycket så folk ska inte värma sin mat.
Alltså det är sånt mina föräldrar flydde från.
Exakt.
När det är så här bombräder från Saddam och så släcker de ner hela Teheran för att flygplanet inte ska se var målen ligger.
Ja.
Och så fick de, och då fanns det i och för sig gasledningar så man fick tända gaslampor. Men
du får ändå inte visa liksom något ljus ut.
Om man ska vara jävla, handlar det inte om att bara rekommendera, för om du dammsuger vid den här tidpunkten, då får du dyrare elräkning. Du får ju dammsuga när du vill. Det är bara att du kommer drabbas.
Nej, rubriken borde varit "Varför ska Sverige ha elbrist?"
Ja.
Om vi är en modern industriell nation.
Det, är det sjuka i den här artikeln var att det nämns ingenstans. Brukar SVT gå ut, för 10 år sedan fick vi en artikel i SVT då om att dammsuger inte och värmer inte maten. Nej, såklart. Det är inte för 5 år sedan heller. Någonting har ju hänt inför denna vintern. Och vad är det som har hänt? Det beskriver man inte i artikeln. Men du har stängt ytterligare ett kärnkraftverk. You do the math, genius.
Jag tror det var invandringens fel.
Ja, det är också. Hellre kärnkraft än flyktingström.
Ja. Men du, Chang. Den här statyn har ju gjort att du blivit folkkär.
Ja.
Alla verkar älska statyn. Hade du räknat med det?
Jag visste inte vad jag skulle räkna med. Jag hade inte räknat med något. Jag tänkte, jag ställer den och så ser vi bara vad som händer. Så jag har ingen aning vad som kommer hända. Jag kanske polisen kommer att knacka på dörren. Du hämtar din jävla statyjävel. Jag hade ingen aning. Vi provar.
Men du, det är ju en rätt så sjuk idé du fick. Rolig idé, men rätt sjuk idé.
Jag får många sjuka idéer.
Jag vet. Kan inte du, hur får du en sån sjuk idé? Kommer det så här från blixt från en klar himmel eller... Tänker
nej,
du på
det var mer. Jag var hemma, låg och drog mig lite i sängen. Sambon började ta hand om massa samtal med elkunder. Och så ser hon en kund som anmält både sig själv och sitt företag, en konstateljé på Södermalm. Det här verkar ju skumt. Så hon springer in till mig. Har du sett den här kunden? Har det inte blivit något fel här? Och jag ringer upp den här kunden som blir elkund. Och jo, mycket riktigt. Hon lyssnar på sista måltiden och allting och bakgrund på Konstfack, om jag inte minns fel och så här. En jävligt trevlig människa, så vi pratar rätt länge. Och den här personen, liksom, det visar sig att den är, ja, lite till höger och mitten skulle jag väl upp... Det sades väl kanske aldrig rakt ut, men jag uppfattade det så. Jag kan ju ha fel. Nu ringer min sambo här. Ska jag säga till att ungarna har svårt att...
Jag tar det.
Ja, vi ska... Hello?
Yes, how is it going?
Yes, I'm recording podcast right now, so you are in the podcast.
Yeah, did you feed the kids?
Yes, they have been eating sausage. And potatismos.
Yeah, well, and to everybody else who is laughing out there, that's how the family life looks like, really. There is no love or romance or something. You just call to ask if the kids are fed.
Yes, that's how it works.
Yes.
Yes. No, but you're sitting in one of the with one microphone also and participating in the pod.
Malou
and Adam.
Uh-huh.
And they are complaining in the pod that it's so hard to have a older sister and younger brother. And you know.
Vad heter din fru?
Polina.
Polina.
Ja.
Polina, can I say something to you?
Yeah.
I must say that Malou is one of the smartest kids I have met.
Oh, thank you. Yeah, well, I hope it's my genes, not Chang's.
That's what I was suspecting, that it has nothing to do with Chang and everything to do with you.
Yes, I am not shy at all.
But seriously, yeah. She is really smart and impressive.
Did Chang tell you that we call her Lisa Simpson?
No.
Ja, vi brukar kalla henne Lisa Simpson.
Oh, really?
Yes. How did it go with körkort?
Yeah, we had like a really funny teacher. He also has Chevrolet Impala.
Oh!
Beer belly and...
Beer belly and Impala.
Yes.
A real gentleman.
Chang, akta dig så att inte hon överger dig.
Was his Impala bigger than mine?
Nobody
I don't know. But how long am I gonna stay?
Yeah, another hour or something. When are you in Bålsta?
I don't know. My bus is in 10 minutes and then it takes like 35 minutes to get.
Yeah, but we go from here in 1 hour or something. When we are done, we are done.
Yeah, but then I guess I'll be there before you.
Yes, yes. Yeah. See you later.
Yes.
Puss,
okay,
puss.
Yeah.
Bye.
Är det Svart Taxi Mats som driver den där?
Nej, det var en seriös körskola här i Enköping.
Du Chang, jag har ju varit inne och snokat på din Facebook, dina bilder. För när vi gör de här videosarna för sista måltiden så tar jag lite bilder därifrån.
Ja.
Och så råkar jag se din fru.
Ja.
Och hon är ju väldigt vacker.
Ja.
Och då undrar jag, hur blev ni tillsammans?
Nej, jag vet inte hur det gick till. Vi bara började umgås.
Men hur?
Du får fråga henne. Vad fan trodde jag lägger sånt på minnet? Vad blev så? Vi bara började hänga med varandra.
Hur gjorde du för att imponera på henne?
Jag tror inte jag imponerade på henne.
Så varför är hon tillsammans med dig?
Nej, jag vet inte. Nej, tjejer. Jag tänker aldrig, det bara blev så.
Hur länge har ni varit tillsammans?
Väl 9 år nu.
Är ni gifta?
Nej.
Varför?
Nej, jag har inte orkat. Kanske någon dag.
Vill hon gifta sig?
Hon ville innan, men nu har hon blivit så svensk av sig. Så nu tänker hon att det är väl skitsamma, vad är poängen? Det kanske inte är något så här. Jag vet inte, men vi kanske gifter oss någon dag. Jag vet inte.
Jag var ju hemma hos Chang.
Mm.
Med min dotter.
Berätta, hur var det hemma hos Chang?
Så jag åkte dit med min dotter. Hon och Malou blev bästisar. Sen åkte
det är klart,
jag...
de är båda skitsmarta.
Ja, de funkar skitbra. Men sen åkte vi till ditt garage.
Ja.
Och testade Impalan.
Ja.
Inför vår ride i sommar. Sista måltiden.
Tog igång stereon. Satte i bilbatteriet. Det är ingen motor i den, men jag satte i batteriet så vi kunde dra igång stereo.
Vi åker på roadtrip med en Impala runt om i Sverige och spelar in podd.
Ja. Det har ju redan Chang, mina Ashkan sagt en gång.
Ja.
Men jag gillade Stellan.
Ja, Stellan är bra.
Vi åkte hem till Stellan. Vad var det för bilar han hade?
Med, vad heter
Flipperspelar.
Det?
Flipperspelar. Ja, Stellan är, han är
Han är flipperdistributör,
ja, eller? Ja, Flipperdoktorn heter hans företag. Han har i Sundbyberg. Han lagar flipperspel och säljer flipperspel och hyr ut och sådana här saker.
Du, Mustafa, du som har åkt runt och föreläst, hur många kommuner är det?
250.
Vilken kommun skulle du vilja åka till? Med Chang i hans Impala.
Oj, 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 oj. Välja. Alltså alla kommuner har ju sin charm. Men,
nej, sluta,
men,
kom igen nu.
Termometern i Målilla. Jag kan väldigt mycket kommun ut efter vad de ställer ut i sina rondeller. I Mjölby har de en stor potatis.
Just det.
I Målilla är det ju termometern.
Åtvidaberg har man en fotboll.
Ja, det har man kanske.
Vart man har rondellhunden?
I Eskilstuna har de en totempåle.
Norrköping då?
Norrköping och Linköping tänker jag mest på de här flygplanen längs med E4.
Det är Linköping, Norrköping har ingen flygplan.
Nej, men det är samma sak ju, Norrköping och Linköping.
Jag tänker att vi åker till bruksorter.
Bruksorter är kul. Det är kul. Det finns ju en, den mest deppigaste bruksorten, det är Hyltebruk.
Varför?
Vart ligger det?
Det ligger i Halland. Du har en stor jävla pappersindustri och sen är villorna byggda runt om den. Mm. Det är så tragiskt, det är så deprimerande, det är så, jag fattar inte att folk inte tagit livet av sig där ännu. Hyltebruk. Det är det värsta stället jag har hamnat på.
Hur länge var du där?
Ja, vi skulle riva elledningar så vi var där någon vecka, men vi hittade ett annat ställe att bo på. Vi skippade Hyltebruk.
Är det för att bruket har lagt ner?
Nej, det är
eller igång. Effektiviserats och folk har blivit
nej,
arbetslösa?
Men det bara, Nej. Det är, alltså folk har ju pengar och sådär. Det är inte liksom
det är så.
Ja, okay. Det är inte det som är det deppiga. Utan det är bara att jag vet inte, vi kom dit bara någon kväll och det var som min anställde sa då, att det var som att köra 110 km i timmen rätt in i en betongvägg när de kom in där. Det var bara, jag vet inte, det var sent på kvällen, disigt. Och då har alla de här strålkastarna som går överallt på industrin. Alltså det är ju en skitstor industri. Alltså det är flera kilometer långt liksom. Det är bara transportband och byggnader och allt vad det är. Du vet, och mer pappersmassa. Och mitt emot andra sidan gatan så har du villor. Och utsikter de har över den här jävla...
Tror du att de som är från Hyltebruk som lyssnar på oss skulle dela i din åsikt?
Ja, det tror jag en del är då beredda att göra. Jag skulle bli förvånad om de inte var det.
Du, alltså jag har ju varit i, som sagt, över 250 kommuner. En av de föreläsningarna jag minns som mest detaljerad, det var i Osby.
Såklart.
För det var kaos där.
Såklart.
Alltså det var kaos.
Hur då?
Det var en förening som bjöd dit mig. Någon förening som hette Osby för mångfald och integration. Okay? Och det var en kille som var typ total hippie, ung kille. Tillsammans med några andra tjejer. Riktigt sån här, du vet, som började intressera sig för mångfald och invandring igår, typ.
Nyfrälst, liksom.
Nyfrälsta, okej? Okay? Och så är de ordnade en föreläsning. Och de bjuder in hela kommunen till min föreläsning. Och när jag säger hela kommunen, då menar jag hela kommunen. Det är barn där. Alltså små barn på föreläsningen. Ja. För de är så här, nu ska jävlar alla komma hit och lyssna. Det var kaos. Alltså jag kunde inte få fram ett ord. För barn som skrek, barn som grät, vuxna som gick ut och in. Men det var kaos.
Det låter väldigt mycket som Osby.
Det låter som verkligen att de gjorde en hel ansträngning där. Och det är ju en riktig integration.
Det var jättefint, men jag fick verkligen kämpa med mitt tålamod.
Men du måste förstå att, du vet, i Osby, shit, någon från Stockholm har kommit. Polis. Alla bara dyker upp ju.
Ja, alltså alla var verkligen där. Men jag var nära, alltså jag föreläste i en halv timme, men jag var
nära. Hur många
nära,
var det, ish?
Alltså,
10.
det var nu i Folkets hus i Osby, inte Folkets hus, men det var någon kommunal lokal där det var bara fullt. Mm. Men det måste vara 200 pers, 250 kanske. Och jag fick kämpa verkligen för att inte typ skälla ut alla.
Alltså du är bland bönder. Du är riktiga jävla bönder.
Ja, alltså det kokade. Jag ville verkligen säga så här. Varför är ni här? vad är poängen med den här föreläsningen? Är ni här för att plåga mig? Är ni här för att spela in så att jag får ett utbrott? Varför?
Och jag tror inte att de ska ställa tvärtom. Och vad fan gör du här?
Hahaha. jag tittade under hela föreläsningen. Så tittade jag på arrangörerna och sökte typ så här: hörni, ni måste göra någonting.
Nej, men
ni
de
måste...
var väl helt nöjda?
De var jättenöjda.
Ja, såklart.
Jag tittade på dem och bara, så här, nu måste ni kliva in och säga ifrån.
Men du tror de fattar att du tyckte det var jobbigt?
Är det inte det som är grejen? De vill pröva dig. Du vill komma och berätta om integration för oss. Vi ska visa hur fucking jobbigt det är med integration.
Ja, och så du vet, det var typ längst en halvtimme i mitt liv. Men när det var klart, de var supernöjda. Alla kom fram och det här var det bästa vi hört. Jag tänkte, jag har inte sagt någonting. Jag har knappt sagt en tredjedel av det jag brukar säga. Men de var jättenöjda och de var tacksamma och så fick jag åka hem. Men det var riktigt bisarrt. Det var riktigt
bisarrt. Vi åker till Osby. Jag vill åka till Osby.
Fy fan.
Ja, Chang gör comeback.
Vilken ångest.
Hur länge bodde du där?
Till jag var 16-17.
Oj. Det är ändå hela din barndom.
Ja, kan vi inte Osby kommun i alla fall.
Kan vi inte boka Folkets hus där och ha sista måltiden? Det och bjuda in alla.
Det är jättebra idé.
Alltså jag tror inte ni fattar vilka jävla skadade människor som kommer vara. Alltså
sådana... Det spelar ingen roll.
Jag ser fram emot det. Men jag måste bara ställa en kontrollfråga. Har inte det, den här din trollgrej med din uppväxt att göra? Alltså är jag verkligen långsökt när jag säger
nej,
att...
Nej, du är inte det.
Alltså
det...
när jag gick i skolan så höll jag aldrig på att trolla med folk. Jag var väldigt allvarlig av mig.
Du var allvarlig, men lärarna var ju inte äkta. Och nu
lärarna var väl faktiskt de som var väldigt bra när jag växte.
Vänta, du berättade att ni hade kört någon sån här lek.
Där man, alla barnen lek.
Nej, men det var det här... vad tycker ni om kvotering? Och då hade du ställt dig längs... Bort.
Nej, det var i Kristianstad. Och det var valrörelsen inför valet 2010. Så då var jag vuxen ålder. Ja, då var jag ju 20 någonting. 21, 22, 23, 20, nej jag var nog äldre så till och med. 25 kanske jag var. Så stod jag bredvid Adam Svejman.
Just det.
Och vi skulle ställa, det var ju vid Kristianstad högskola då för studenter där. Och så om vi var för kvotering. Skulle vi ställa oss vid högra kanten och se när vad vi emot skulle ställa oss i vänstra. Och så var det skala där mellan, man var mitt emellan. Ja, men då stod man kvar i mitten. Och jag stod ju så långt ut, jag skulle vara längst ut på vänsterkanten då ju. För jag var mot kvotering. Så frågade de, men då varför är du så mot kvotering då? Vi skulle motivera vår ställningstaganden. Och Adam Svejman hade ju sitt motiverande varför han tycker det är fel och sådär. Så jag då fick mycket, så sa jag att jag har ju studerat väldigt mycket genusvetenskap och då får man ju lära sig att kön är bara en social konstruktion. Alltså kön finns egentligen inte. Och vi kan ju inte kvotera efter något som inte finns. Det går ju inte. Och så alla bara sitter där och tittar på mig med stora ögon. Liksom, vad har han rökt på eller vad är felet på honom? Medan Adam liksom, så han tittar, han vet liksom inte hur han ska reagera. För det låter ju logiskt det jag säger. Ja. Jag slår ju knut på hela det där på två meningar. Mm. Sen blir det bara så här tyst. Och sen bara, vi låtsas som vi inte hörde det där. Och så går de bara vidare. Men det var, ja, så där kunde jag ju hålla på. Men det var ju någonstans där jag nog började småtrolla lite. Faktiskt.
Då var du ändå rätt gammal.
Ja, det här med att trolla. Det är någonting jag börjat med. Jag började lägga mig till med det i vuxen ålder. Alltså efter 20.
Vi måste prata om Clubhouse.
Ja.
Så det började med att jag var helt emot Clubhouse. Jag ville inte skaffa appen.
Ashkan
var helt emot Clubhouse.
Yep.
Sen blev vi totalt missbrukare. Det har varit mitt crack i en hel vecka nu.
Ja. Vad fan var det som hände? Det var jag och... Var det vi två som var inne först?
Och det var här det kanske. Jag minns inte exakt. Men det var jag och Flam som stal showen i alla fall. Det är ju det som är.
Mm. Okej, så det börjar med att vi skapar ett rum där vi pratar om... Vad heter
det? White privilege.
White privilege, precis. Och någon kommer in och säger N-ordet. Och du menar inte N-ordet utan verkligen hela det ordet.
N-E-G-E-R-ordet.
Precis. Och då spårar det ur. Folk blir jätteupprörda.
Men det var ingen av oss som sa det. Man skulle kunna tänka sig att det var jag som sa det. Men det var det faktiskt
det var inte.
Nej.
Alltså, vi tog inte ens upp ämnet.
Nej, det var något annat det pratades om. Och i det när han skulle illustrera någonting om yttrandefrihet eller vad det nu fan var. Så nämnde han det precis som att jag var då. Man kan liksom, Ja, det var inte riktat mot någon, utan det var ju bara liksom, man vill göra någon retorisk
poäng. Ja, såhär, ord är inte onda, det är kontext som räknas.
Ja, någonting sånt och bla bla bla. Och sen, ja, och då var det ju, det visar ju sig att Clubhouse är ju till 98%, det är ju där alla de här hänger som innan gapade om att våga vägra ta debatten och vi är rasifierade och vi har tolkningsföreträde och pratar vita privilegier och allt vad det är. Väldigt mycket unga tjejer som saknar livserfarenhet, utbildning. De kan väldigt lite. De kan bara repetera det här lingot och känna sig duktiga.
Men okej, okay, så nästa dag så startar Aro Flam ett rum som heter Vi som använder N-ordet utan tolkningsföreträde.
Alltså ja. Grejen är att första rummet vi hade, det var en måndag. Den pågick i 3 timmar. Tre timmar och kanske 1,5 timme av det var tjafs mellan såna här aktivister.
Ja.
Och att vi försökte bara förklara att nej, men vi vill inte ens debattera N-ordet, ingen av oss förespråkar det.
Och det sjuka, kan vi bara gå det sjuka vidare? Var att det var inte bara såna här random tjejer, alltså fjuttisar. Det var ju vuxna mediepersonligheter som Elaine Eksvärd. Hon betedde sig exakt också lika mycket som fjuttis som alla andra.
Och BLMs typ huvudtalesperson.
Ja, ja, alla var liksom så 14 år gamla i huvudet.
Och en centerpartistisk riksdagsledamot.
Ja, här sitter han i riksdagen.
Yes.
Och sen startades det ett rum. Med, i slutet på vårt rum startades det ett annat rum som hette Skäms ni inte sista måltiden.
Och var den, felstavad.
Det var felstavat också.
Med 2M.
Och den pågick ytterligare 3 timmar. Mm. Så klockan 1:30 på natten så är de här aktivisterna klara i sitt rum. Där de diskuterade vårt rum. Och jag gick in och lyssnade och det var ju bara så här.
Men det är någonting jag som... Om man går in i de här diskussionerna så ser man att vissa av de som pratar är ju lite kändisar i media. Elaine är ju en sån.
Ja.
Och sen så inser man att det är nätt och jämnt gymnasial kognitiv nivå på människan.
Exakt.
När man har vissa resonemang.
Mm.
Och sen har det slagit mig att det finns en till jag upptäckt som också är riktigt, riktigt, alltså måste vara bottenlöst pantad, och det är Frida Boysen.
Var hon inne i rummet?
Nej.
Nej, men hon har varit involverad
det var,
i Crowd1,
pyramidspelet. Det var det du sa, Arsken. Ja, hon håller på med trolljägarna. Och när rektor Hamid fick massa skit för grejer han hade skrivit på Flashback, sådana där grejer som hälften av alla Flashbackare skriver, det är liksom, han har väl typ inte kränkt en enda människa med det han har skrivit. Det var att det är kanske olämpligt att vara en kändis och vara rektor och allt det här och pratat om kroknäsor och annat sånt där som folk skriver om på Flashback. Men jag tycker det är liksom, fan bryr sig egentligen, det är bara en mediegrej.
Men är det inte oanständigt utifrån att vara en sån profilerad person att...
Men hur, alltså kom igen. Jag tror de flesta människor har haft mörka tankar inom sig om random grejer.
Ja, men Chang, du kan inte säga att det är mediegrej om du själv är en offentlig person, har ändå så här viktiga poster
jo,
i samhället.
Jo, men det hanterade så jävla konstigt. Man kunde väl ringa upp honom, okej, han svarar på frågor. Ja, det var en period
ja, hanteringen, liv. Ja. Men att det är inte bara en liten parentes att man har haft ett trollkonto och jo, skrivit jävligt sjuka saker från
nej, det. Nej, det är en parentes. För jag tror de flesta människor tänker väldigt sjuka saker. Har någon gång pratat med vänner eller familj eller någon eller på något anonymt forum eller vad som helst om sjuka saker. För det är fullt mänskligt. Jag tror alla
jo, men
någon
alltså,
gång
att tänka
det.
Är en sak, men att gå ut och skriva om det.
Nej, vad är skillnaden?
Skillnaden är att jag tänker sjuka tankar hela tiden.
Ja, men
99% är om Mustafa.
Ja.
Men jag skriver inte i någon troll om Mustafa. Jag tar det face to face med honom. Jag ringer honom och säger, hörru du, vad fan håller du på med det här för?
Ja, men okej. Okay, men min poäng är att det är fullt mänskligt att skriva om sina sjuka grejer, vad fan det är som rör sig i huvudet, på ett forum som Flashback. Det är ingenting... Vad fan, kom igen.
Alla men förminskar inte du lite grann av en del av grejerna som är ändå rätt så oanständigt?
Ja, men vad han pratar skit om afghaner och judar. Vad gör vi i den här podden? Kom igen.
Är inte det rätt stört att man har vissa ord i huvudet som man har växt upp med och som bara kommer upp än en gång på tal om frivilliga?
Mm.
Hon har inte det bara kommer upp.
Ja.
Det är en beskrivning på ett beteende som finns där i huvudet och som bara kommer upp. Hon har ju inte egentligen några dåliga intentioner.
Nej. Hon bara beskriver en viss
men,
typ
men
av...
Men det är ju det tolerans handlar om. Det handlar om att förstå att folk kan använda språk lite annorlunda än vad jag gör. Och att man inte direkt blir kränkt över allt man hör, utan att man försöker anstränga sig och fatta vad är det den andra vill ha sagt. att vi använder språket olika. Men om du kräver hela tiden att du ska anpassa dig exakt på millimetern efter hur jag tycker att allting ska vara. Det är inget tolerant.
Alltså jag måste säga att jag blev fan rädd några gånger när det kommer in personer på Clubhouse och på allvar menar att man borde förbjuda ord med lagen. Alltså N-ordet,
ja,
Z-ordet.
Ja, men de har inte läst en enda bok. Eller så som Eli säger, de har bara läst en bok. Mm. Och så har de en enda bild om hur saker och ting ska vara. Och så försöker de trycka på det på alla andra.
Jag tänkte på det när vi hade den där. För att
de kallar sig för antifascister.
Ja, men när jag lyssnade på den här Clubhouse-rummet. Jag var ju på riktigt så var jag rädd. Över att hur de liksom approachar och diskuterar. Men ni, både du, Ashkan och Mustafa, ni höll ju ställningarna. Och även Chang också.
Ja, men man får inte backa från det där.
Jag känner så här, jag blev så rädd. Så att jag ville liksom, jag tror till och med jag smög mig ut bakifrån från det här rummet.
Och du ska vara polis.
Ja.
Gjorde du Homer Simpson-memen?
Ja, på riktigt jag varit rädd. Och då bara undrar, shit, ska vi... Alltså
För de har lärt sig att om de har den här aggressiva attityden så kommer vuxenvärlden att backa. Det är någonting de har lärt sig redan i skolan.
Men det värsta det var när ena säger till den andra, nej, jag tycker det är obehagligt nu. Nu måste jag gå ut från det här rummet. Kom nu, ska inte du också gå ut från det här rummet? Och jag bara, what the fuck?
Nej, men kolla, Hanif, grejen är att de här människorna, speciellt de som är yngre, de är inte vana med att få mothugg.
Mm.
För att det är känsliga ämnen som de har kapat med sitt vokabulär. Och det finns ändå någon sorts inbyggd strategi. Är att vad du än svarar så kan de alltid slänga tolkningsföreträden
mot dig. De, precis.
Och då blir det så här, vad har du för agenda?
Det handlar om att du ska kuva dig för dem. Mm. Det är samma som babbarna i förorten. Det är ju så respekt, du vet. De ska vara som bestämmer. Och så är det så här, Dunning-Kruger över det. De är så korkade så de fattar inte själva hur dumma de är. Och de här tjejerna skjuter ju inte varandra med pistol. Men de blir så här istället. Är min teori. För de är bortskämda. Och de har ingen riktig utbildning, de har inte läst några böcker. I skolan möter de inget motstånd, utan de har bara fått vad de pekar på. Bara för att de ska vara nöjda och lugna. Och sen så gnäller de. Och så har de lärt sig det här beteendet att om vi bara blir upprörda på vuxenvärlden så kommer de backa. Och så får vi som vi vill.
På tal om tolkningsföreträde.
Det var just det jag frågade om.
Jag var med i en paneldebatt tillsammans med Hanif Bali. Och en kvinna som heter Lovisa Fager Havdelin. Och hon är generalsekreterare för Teskedsorden.
Åh, herre jävlar.
Och hon
är Teskedsorden för någonting?
Alltså det är ju en organisation skapad till minne av Amos Oz. Som är en israelisk författare. Som har skrivit en bok. Han har skrivit många, många böcker. Men
och man kan säga Teskedsorden är raka motsatsen till allt vad Oss stod för.
Yes. Han skrev en bok som heter Hur botar man en fanatiker? Ja, som är en fantastiskt bra bok. Problemet är att det finns en fanatism i...
Det är inte lite fanatism heller. De är helt galna. Alltså, om du tänker dig... Du kramar ur det... Värsta extraktet, du vet, hårdkoncentrant av PKism. Är du med? Liksom lethal LD50-dos är typ en mikrogram. Och så det är Teskedsorden i ett nötskal.
Hon har en podd, generalsekreteraren har en podd som heter Vithetspodden. Där de går igenom vithetsnormer, vithetsprivilegier, hur... Allt, du vet, the usual suspects ämnen man kan tänka sig. Okej, så jag sitter i en podd med henne.
Är det en podd?
Nej, förlåt. Det är en paneldebatt. Bali också med. Det handlar om framtidens integration.
Det är roligt att Hanif har ju läst om hos oss.
Ja, jag vet. Mm. Precis, jag vet. Okej, så vi kommer in på rasism och sådär. Och hon pratar om... Vi måste bekämpa rasism och så jag tänkte spela upp ett litet klipp här. Ska ni få höra på tal om tolkningsföreträde.
Men det man kan göra är att man kan till exempel titta på hur rasismen florerar på nätet. Och då kan vi och har tittat på öppna forum och på vilket sätt som rasistiska tillmäten och kränkningar inträffar och äger rum där.
Får jag ställa en fråga till Lovisa? Alltså... Jag tror att vi båda kan vara överens om att det finns rasism i Sverige som det finns i många andra länder. För mig är inte det den intressanta frågan om hur rasism finns eller inte. Utan Det intressanta tror jag är så här, hur utbrett tror du rasismen är? Eller hur stort problem är rasismen i Sverige?
Jag tycker inte att jag har tolkningsföreträde i den frågan. För att jag är inte den personen som kränks eller utsätts för rasism. Jag är ju majoritetssvensken. Så ingen har någonsin ställt krav på mig att jag ska integreras eller att jag ska bete mig som en svensk. För jag gör redan det. Så att jag, liksom, vi behöver se mer på hur utbredd rasismen är. Vi har inte en sån bild, för det finns inte tillräckligt med statistik och data för att kunna visa på det. Och jag själv har ju inte autentiska vittnesmål eller upplevelser att tillgodoräkna mig i det här samtalet.
Men har jag tolkningsföreträde att prata om hur stort problemet är då?
Nej, men du har ju åtminstone tolkningsföreträde om det är så att du själv har upplevt rasism eller diskriminering.
Alltså tänk hur sjukt det här är. Det här är alltså, det är inte bara en random person på gatan som jag ställer frågan till. Hon är ändå generalsekreterare för Teskedsorden.
Som jobbar mot rasism.
Som jobbar med frågan. Alltså det är henne man ringer för att fråga, hur stort är det här problemet? Tänk att du får svaret, nej men det kan inte jag svara på. Jag har ju inte tolkningsföreträde.
Alltså, vem har tolkningsföreträde?
Om vi tror
den som att, utsätts för rasism.
Om vi tror att det är bara några fjortisar på Clubhouse som pratar så här, så är det ju inte
nej,
så.
Nej.
Det är det här som gör mig orolig.
Är inte det här så att hon måste ha en legitim plattform, om inte hon kan skapa den. Hon skapar en plattform för sig genom att prata på det här sättet.
Hon är en race hustler. Hon drar in pengar och levebröd på rasism. Och så sitter hon där och säger, jag kan inte säga någonting. Och så har hon samlat ett gäng maskotar som bara driver den här fighten. Och så sitter hon där som med sitt jävla race hustling imperium. Sorry, det är vad jag ser.
Race hustler. Alltså jag aldrig, alltså vilket jävla begrepp, race hustler.
No, hon är en race hustler.
Fast jag har träffat henne, hon verkar sjukt trevlig.
Jag ifrågasätter inte att hon är otrevlig eller att hon ska vara trevlig. Hon har säkert jättegoda intentioner. Hon går säkert in i det där helhjärtat.
Hur mycket tjänar man som generaldirektör? Det är rätt bra pengar.
Har de makt än? Vad har de för makt?
Jag vet faktiskt hur mycket hon tjänar.
Ja.
Men
jag tror inte under en mille om året.
Hon får som generalsekreterare, gissa mycket hon får i månaden.
I månaden? 100 000?
120. 78.
Okej, lugn. 56 000 kronor.
Ja, det var inte så. Ja, det var inte så blodigt.
Fortfarande race hustler.
Det är helt sjukt.
Hon är 600 någonting om året i inkomst. Det är fan bara marginellt bättre än mig.
Men det här med, jag tycker så här, har vi benat ut de här tolkningsföreträde helt och hållet. Jag tycker att Eli hade en riktigt bra rant sist, var det igår eller förrgår?
Ja, det var igår. Hur många det måste vara?
Nej.
Nej, men alltså, jag tycker hela definitionen av tolkningsföreträde har jag känt att det är diffust.
Så Elis argument, det är ju, han brukar ta islam som exempel, att du får inte prata om eller kritisera islam eller diskutera islam om du inte har tolkningsföreträde. Och då menar han att okej, men om bara muslimer eller folk som identifierar sig som muslimer har tolkningsföreträde och säga hur bra eller dåligt islam är,
ja,
då måste du också lyssna på den här fanatiska ISIS-terroristen, för den är också muslim.
Ja, ja,
så men du kan inte ta enas tolkning eller enas erfarenhet över den andra.
Men förklarar inte han också så här att om jag är oförmögen att förstå den andra person för den andra har tolkningsföreträde, då finns det ingen vits med att den ska berätta för mig.
Exakt.
Överhuvudtaget.
Exakt.
Den tycker jag är väldigt bra. För om det är så att jag inte får prata och det är du som får prata, men vad är vitsen att jag ska ens lyssna?
Varför vill du övertyga mig? Ja. Vad är det du vill övertyga mig? Jag aldrig fatta.
Det är därför jag säger att högern spelar också identitetspolitik och tolkningsföreträde, fast de låtsas som att de inte gör det. Och det är när de säger så här, titta vad hemsk islam är och lyssna på X för att han vet, han är muslim eller han har varit muslim. Det är exakt samma sak, fast de ser inte det.
Och det finns typ så här två Twitter-maskotar de har plockat in som är deras alibi. Och så här, allt som är negativt med islam enligt dem, då bara hänvisar de till de här två Twitter-kontorna.
Men de fattar inte att de sparkar in dörren från andra sidan.
Ja, det är exakt samma sak.
Det där... Jag skulle säga att det är skillnad i att inom högern så är det långt ifrån alla inom högern som accepterar den logiken.
Samma vänstern också.
Jag håller med.
Ja, men jag skulle säga att inom vänstern så du hittar inte generaldirektör för någon jävla T-skitsord eller motsvarande som kör denna grejen helt oironiskt.
Det har du rätt i.
Ska du titta på höger så är det random troll på Twitter som kör sådär.
Yep.
Det är skillnaden. I höger lyfts du inte upp på någon framstående position med de resonemangen. Men det kan du göra om du är på den goda sidan så att säga. Det är väl där skillnaden sitter skulle jag väl säga.
Det har du rätt i.
Och det är väl för att det är det offentliga som finansierar sådana här projekt. Och ju mer höger du är desto mer hyckligt blir det att ta offentliga medel för att hålla på.
Ja, det var en som ringde mig igår. Han hade väl hjälpt de här andra alternativmedierna att söka pressstöd, de som har fått det. Och tjata som fan på mig. Han kan fixa ansökan till mig allting så jag får in pressstöd. Men jag vill inte ha pressstöd.
Är det en sån här ansökan-konsult eller?
Som ja, tar, ska, ja, precis. Ambulansjägare vill jaga jobb eller vad han nu vill. Men och alltså, han gav sig inte. Han tyckte jag var, jag var helt fel på det som inte ville ta emot pressstöd. Men jag behöver inte pengarna.
Jag kommer ihåg när jag jobbade inom techsektorn. Det fanns en hel ekonomi av bolag som var specialister på att söka in bidrag.
Ja.
Så fort det var något så här EU-initiativ, innovation, Stockholm, ja, så blev vi nedbombarderade av såna här ansökningshustlers,
ja,
som bara ringer bara, men vi kan fixa det här ansökan. Och så tar de en rejäl bit av kakan som, ja, så här konsultarvode.
Ja. Ja, visst.
Creepy stuff.
Nej, men så där är det. Så det är... Alltså det är allt, så fort det offentliga skattemedel ska in med någonting, det blir bara skit och pannkaka av det.
Asken, kan inte du berätta om när vi startade andra rummet på Clubhouse som började handla om en ordet ändå?
Just det.
Och då så... började Chang hålla på...
Vad var... Jag höll på att prata om konst, va?
Nej, det var den här gången när du sa så här att du blir kränkt för att man kallar dig för nazist.
Just det, för att Aron Flam hade ju det här om N-ordet.
Vänta, bara för att hålla tidslinjen. Så det är måndag, sista måltiden gör debut på Clubhouse klockan 20.00. Låt oss prata om white privilege var temat. 3 timmar håller det samtalet på. Minst 1 timme av det var tjafs om N-ordet. Det startas ett parallellt rum som heter Skäms ni inte sista måltiden?
Med den 2M.
Med 2M.
Skäms.
Av 2 tjejer som så småningom...
Det var ju de som kapade vårt rum.
Ja, ja, som ville så småningom komma in i vår... Ja. Bjudna som gäster.
Ja, nu vill de vara gäster här. Mm. Så de startar det rummet och försöker shama oss i 3 timmar. Några av oss gick ju in dit sen. Och försökte liksom ha något sorts resonemang med dem. Men det var jävligt svårt.
Ja.
Dag 3, då kommer Aron Flam... Nej, vi startade sen ett rum som hette så här, sista måltiden, ett rum om allt utom rasism och sexism. Då funkar det, för då kunde bara kicka ut folk som började snacka om det. Sen, dagen efter vaknade jag, så ser jag att Aron Flam har schemalagt ett rum. Som heter Vi som vill använda N-ordet utan tolkningsföreträde. Och det var så här, prime time, typ onsdag kväll, 9:00. Alla har lagt sina barn, du vet. Det finns inget annat att göra än att gå in i det rummet. Det var ju typ 800 pers där inne.
Mm-hmm.
Och det var ju, ja.
Ja, men berätta om vad han gjorde, Chang, när han håll på.
Jo, och då var det ju, Aron tar ju in sådana här tjejer då ju, som är superkränkta och skriker och skäller och har sig.
Och skäller ut dem.
Och så sa jag att jag håller med de här tjejerna. Man ska inte använda en ordet. Och jag vet precis hur det känns liksom. Jag vill ju liksom backa dem ju. Så att för jag är ju nazist och jag tycker inte om när folk använder en ordet, alltså säger nazist. Och det är ju jag som har tolkningsföreträde om det ska användas eller inte. För de är ju inte, jag sa, ni andra här är ju inte nazister. Ni kan ju inte använda det ordet. Nej. Det är nedsättande, det heter nationalsocialism. Så jag förstår mycket väl hur det känns för de som är mörkhyade och hela det här. För jag är ju utsatt för exakt samma sak. Och...
Vänta nu, jämförde du en ordet med nazist? Var det inte någon som kom och sa det?
Ja, senare, vänta. Uh-huh. Ja, och de bara liksom det, folk, jag kan ju tänka mig att det var jävligt många som garvade när de hörde detta, men de hörde
jag avskarvade.
Ja. För alla har ju mutade mycket, och det är bara en som pratar åt gången. Och den andra idioten till tjej, tycker du att du är rolig eller? Det är ingen som skrattar, hör du inte det? Och jag bara, men ser du inte att alla mickar är mutade, ditt jävla spån? Och jag liksom så här, sen kom det in en tjej som var från Norge, som skulle göra någon sån här grej om att i Norge så säger de N-ordet kyss eller N-ordet boll.
Okej.
Okay. Kyss eller boll. Det får sen. Ja, att det finns sådana bakelser. Ja. Och i Norge så är det fortfarande ganska oskyldigt. Mm. Som det var i Sverige kanske för 10-15 år sedan. Antar jag. Och så började jag också. Och hon sa, ja, men jag är ju norsk. Och jag bara, nu sa du en ordet. Jag vill inte höra någon säga norsk. Så bara jag håller på att ranta om det. Så alltså fort det kom någonting som började med en, så började jag igen, en-ordet.
Jag lackade ur den kvällen mest på dig, Chang, för att du började trolla mig. För det kom in en Europaparlamentariker från Socialdemokraterna.
Nej, det var inte den kvällen, det var kvällen innan.
Var det kvällen innan?
Nej, jag fick beröm från sossen.
Exakt, ja. För hon började snacka om så här att jag jobbar med demokrati, jämlikhet, det finns strukturell rasism i Sverige och jag går igång så fort hon säger det. Så jag argumenterar för att det inte finns strukturell rasism.
Och så går jag in och säger att det finns visst exempel på det, för att romer har ju varit utsatt och blivit tvångssteriliserade och allt. Och det skedde ända in en bit på 70-talet. Och alla bara, det är ju sant ju.
Och ja, så, men jag fick ju pudla och säga så här, men okej, det är sant. Ja. Det har, den sortens strukturell rasism har funnits.
Och jag hör på Ashkans röst att han med en raderna tänker, din jävla...
Jag var så jävla lack, för vad hände sen? Den här socialdemokraten började tacka dig för att du lyfter upp problematiken i Sverige.
Jag var ett antirasistiskt föredöme enligt en socialdemokratisk Europaparlamentariker. Helt fucking orolig. Så det var under mitt eget namn.
Ja.
Alla vet ju, så det är bara att googla mig. Ta 2 sekunder.
Alltså du har kommit in i värmen nu.
Alltså jag bara lajvade in mig där. Men så fort, för då började du hylla mig. Det var skitmånga
Vad är din bio på Clubhouse? Vad är din info?
Jag måste kolla.
Ja, men jag vet vad den är.
Ja, men det var något, vänta lite.
Nazist, rasist, fascist.
Nej. Den är radhus, sambo, katt och en Volvo. Det är min bio. Men
har ni katt?
Ja.
Men sen har det varit, varje kväll har det varit minst ett rum som har handlat om vårt rum.
Ja.
Och så har vi fått stämpeln. Jag kommer ihåg, jag tog upp så här exemplet bara för att demonstrera att ett ord behöver inte alltid vara hotfullt. Allt har med kontext att göra. Så jag bara, men jag växte upp med hiphop och någon gång hemma har jag lyssnat på Wu-Tang Clan och bara blivit så här omsvept av låten och så har jag sjungit med dem och jag har inte censurerat mig själv. Då blev jag rasisten som går runt och skriker N-ordet när jag lyssnar på Wu-Tang Clan. Det var någon som sa att N-ordet är olagligt och så kom du in, Mustafa, och försökte så här, nej men det beror på kontext, det var någon dom du...
Jag berättade om att det fanns en dom där 2 kompisar sitter på bussen och de säger N-ordet till varandra och att det är inte lagligt, det är inte olagligt, men att en tredje person på bussen som är svart hör det här, anmäler dem för hets mot folkgrupp och då blir de fällda i tingsrätten. Och då är praxis att det blir hets mot folkgrupp om tredje part som är svart eller en annan som det berör hör och blir kränkt, då är det hets mot folkgrupp. Och då var det någon som kom in och sa så här, du, vem var det som ville säga N-ordet på bussen? Vem var det som vill säga det? Som, nej, det var en dom. Clubhouse är ju viskaleken.
Ja, det är det.
Ja, det var det.
Ja. Ja.
Men rum efter rum efter rum som handlade om...
Nej, men det är vuxna narcissister. De var inte vuxna i huvudet. De har inte haft ett riktigt jobb. De har inte haft... Det är sådana människor, bara packa in dem i bussar och kör dem till Sibirien på arbetsläger. Och sen efter 20 år så kan de fungera i ett samhälle igen.
Men det är så synd för att de förstår ju inte att... Alltså... Än en gång, ingen här vid bordet vill gå runt och skrika en ord, det är inte det.
De är inte intresserade om någon vill eller inte vill säga det. De är bara intresserade av att rapa upp samma skit och synas och tävla i martyrskap. Det är vad det är.
Ja.
Narcissism, de vill synas.
De vill också att man går ner på knä och ber om ursäkt för att vi ens tog upp ämnet. Och inte...
De bryr sig inte, bara de får vara arga och visa för sina kompisar att kolla på mig hur god och fin jag är. Vi signalerar mot sina vänner. Det är någon slags...
Men än en gång, det är inte bara dem. De blir ju också påhejade. Exakt. Av andra, alltså makthavande personer. Alltså
nu... Det var det som en vän till oss sa, att jag är ledsen men ni har redan förlorat på förtid. För att det finns etablerade personer som höjer upp de här och bekräftar deras känslor.
Men vet du, jag håller inte med. För att det som är speciellt med Clubhouse, och det är därför jag vänder nu 180 och ser värdet i Clubhouse, det är att visst, man kan säga att sociala medier, Twitter, Facebook, du kan konfrontera politikerna, du kan konfrontera meningsmotståndare. Men där finns det ett lagg. Om någon taggar mig i en tweet eller en post, då kan jag ta tid på mig, formulera mig, liksom bygga upp någon sorts backup. Men på Clubhouse, du blir konfronterad på en gång. Du måste svara på direkten. Så det är en helt ny sorts konfrontation som sker i stor skala, som vi inte haft på internet på samma sätt förut.
Jag vet, och det gick så jäkla snabbt.
Jag vet,
när vi pratade.
Men jag menar att det är tvärtom. För alla de här aktivisterna, mediamakthavarna, som går runt med helt ihåliga teorier, som bygger på martyrskap, som har noll förankring i verkligheten. Om man står och håller linjen och inte viker sig och säger, oj förlåt, det var inte mer att kränka. Du håller linjen och står för fan det du står för. Några ordväxlingar, då kommer majoriteten av de som lyssnar fattar vem som är idioten.
Mm. Det har ju faktiskt varit min strategi också med Clubhouse. Det är att det handlar inte om att övertyga de som är i rummet och säger dumheter, utan exakt, det finns en stor massa som lyssnar och som kanske sympatiserar med dem i rummet, men som inte blir attackerade. De sitter på läktaren, de kan i lugn och ro höra på argumenten och bilda sin uppfattning.
Har ni också börjat få meddelande på Instagram från personer som lyssnar men kommer inte till tals?
Ja.
Yep. Och Twitter, så här, Insta, Messenger.
Ja. Jag får det hela tiden kring, fan vad duktiga ni är. Ashkan är riktigt smart, så. Men Hanif, dig vill jag dejta. Mustafa kan dra åt helvete.
Nej, nej, men det är skitmånga som skriver till mig också så här. Jo, eller så, sista grejen, det var ju det vi pratade om, konst. Och det här statyn jag ställde ut och de här sakerna med Eli, jag hade ju ett resonemang där om troll, är det konst? Och jag vill förklara att jo, troll började med att Eli förknippade det med att man är anonym på nätet, att då är man troll. Och jag menar att nej, det är inte riktigt det som är trollande, även om att du underlättar att vara anonym. Men du kan trolla med väldigt hög verkshöjd, att du är öppen med vem du är, men det ändå är trollande. Och att det har en likhet med konsten, det finns stora beröringspunkter där. Resonemang om det. Och så kommer det in någon tjej. Och direkt N-ordet.
Ja, just det.
Och hon slutar inte.
Eller hon frågar för så här. Chang, jag måste fråga, är du nazist?
Nej, nej, nej. Hon sa att, ja men du Chang, du sa ju förra att du var nazist. Så här, helt allvarligt. Det. Bara, ja, det var ju ett skämt. Och så blev hon helt tyst. Jaha, du skämtade om det. Så här. Liksom, för hon var ju helt inställd på att jag var nazist då. Mm. Hon fattar ju liksom inte att jag fattade, hur kunde man inte begripa i den kontexten att jag drev mig liksom i hela begreppet där med tolkningsföreträde.
Det är därför jag säger, jag litar inte på människor som inte fattar ironi. Eller människor som väljer att inte fatta.
Ja, nej, nej, nej. Det är också, Amos Oz säger väl det i den här boken om att bota fanatism. En fanatiker saknar ju humor, de har ingen självdistans. Så de här människorna är ju fanatiker. De är ju helt... Och jag vet ju liksom inte, och så ska hon deraila detta och börja gnälla och gapa om N-ordet, trots att jag egentligen ville prata om Marcel Duchamp och du vet så här, konsthistoria. Och...
Du vill vara kulturell och du har kommit in i värmen och nu ska jag briljera.
Vem försöker du lura sig?
Ja.
Nej, jag ville ta en diskussion med Eli.
Vem fan är Marcel Duchamp?
Om,
jag har ingen
aning. Om vad
han har på...
Det var en konstutställning i New York i början på 1900-talet.
Ja, jag levde inte ens då. Fan.
Men
jag fattar inte. Men,
jo, för att det var där man ifrågasatte vad är konst och vad är inte konst.
Ja, är det den här killen med pissoaren?
Ja.
Okej, okay, nu är jag med.
Alltså, ja. Okay, Chang, du blir trollad. In your face.
Och så nöjde han är liksom.
Vet du, jag och Mustafa, vi har haft några krissamtal, flera krissamtal om dagen senaste dagarna.
Asså.
Där vi har kommit fram till att Chang har ingenting mot dig när det gäller trollning.
Nej, för jag blir ju inte trollad.
Det, men du har alla oss tre i ett strypgrepp. Vi vet aldrig när du menar allvar, när du skojar.
Ja, men när du ringde här om dagen och gnällde om podden för att vi glider ifrån varandra för mycket och vi måste umgås utan att prata om podden och vara vänner och allt. Jag tänkte, så här pratar min sambo dagen innan lingonveckan börjar. Är ni med? Så pratar tjejer när de har hormonsvall. Och du älskar inte mig.
Jag älskar när Hanif sa... Vi måste gå tillbaka till den gamla gemenskapen. Och Chang bara, vilken gamla gemenskap?
Ja, jag har varit en gång och käkat hos honom. That's it. Och innan dess, enda gången jag träffat honom innan dess, det var i Rinkeby. Sen kväll han tänkte att jag är någon jävla idiot som är ute och smyger i buskan och tar bilder på folk. Tensta, vad fan det nu var.
Men, alltså, men jag var på riktigt. Jag var faktiskt på riktigt. Jag värnar ju om vår gemenskap och det får inte bli för mycket.
Men alltså när Husblattarnas riksförbund la upp den här bilden på dig och typ din mamma eller någonting.
Ja.
Då skrev du ju jättelångt i vår messenger, du var ledsen, du var chockad. Så jag tog ju bort retweeten, skrev en ursäkt till dig och du sa tack så mycket. Och sen säger jag att du har shareat den tweeten själv i vår tråd och gjort en sån där skratt-emoji.
Jag trollar ju mig er.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.